Och då blir jag inte ledsen, då blir jag fruktan. Då känner jag mig som så här Pippi Långstrump som blir attackerad. Jag har bara lust att liksom, då blir jag rebell.
Reptilhjärnan vill ju gärna bara, nej men varför, alltså,
ja, snärta till
det här
eller
stämmer
in
inte, vadå, ni har fått helt, är ni helt, ja.
Och det här är ju ett sätt att ta sig loss. Så att ens tankar och känslor inte står i vägen för det liv man vill leva. Utan vad man istället då inom psykologin brukar förorda, det är att man ska följa sina värderingar. För värderingar är ofta mer djupa och långsiktiga jämfört med känslor.
Vilket jävla team vi är. Poddteam, ja, en ormfobiker och en råttfobiker.
Nej, men jag har väldigt svårt upp för disktrasor. Kan jag få med det här? Ja.
Hej och välkomna till Hälsorevolutionen. Det här är en podd för dig som vill leva ljust, hälsosamt och balanserat. Jag är Maria Borelius, jag är vetenskapsjournalist och författare. Och idag ska vi tala om något som sysselsätter och dränerar oss människor. Kanske allra mest vårt inre känslohav. Vad tänker du om det, Carina?
Ja, jag bara nickar här. Jag håller verkligen med. Vi här på Hälsorevolutionen vill ju ge dig chansen att leva ditt allra bästa liv. Och då står känslohantering högt på listan. Carina Nundstedt, producent och författare, är jag. Och vi har ju pratat en del om schimpansen tidigare här i podden. Vilka känslor har vi själva svårast att hantera?
Ja, schimpansen är ju de här inre gamla delarna av hjärnan, limbiska systemet, för de som är nya till podden. De som är gamla har hört om schimpansen. Och det är ju där det sprakar och gnistrar och vi känner starka saker. Alltså, vad har jag svårast att hantera? Vet du vad? Jag har väldigt svårt att hantera om jag blir uthängd inför en grupp.
Mm.
Jag har inga problem om folk kritiserar mig liksom i en liten så här krets, men tar det och så reder man ut det. Men liksom när man blir uthängd framför många människor, det kommer åt mig.
Med någon slags halvtaskig version av något som har hänt.
Ja. Halvtaskig version av vad som har hänt. Ja, du var ju alltid så bla 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 framför liksom fem personer, varav tre kanske sådana man aldrig har träffat. Det är en stjärnsmäll mot mig.
Ja, jag håller med. Jag tycker det är väldigt utmanande. Man vill gärna kontrollera bilden av sig själv.
Ja, eller jag behöver liksom, jag kan ta i ett möte med någon att den säger, nej men jag är så besviken på det. Så det kan jag ta med när det är framför många. Om man liksom blir, ska vara både ledsen och sin egen försvarsadvokat.
Ja,
det kommer åt mig. Har du samma?
Ja, men jag kan känna igen att jag ett par gånger i livet har varit med om det där. När några har liksom bildat sig en uppfattning om något projekt eller något som har hänt under resans gång. Och så känns det inte alls som att det sammanfattas på det sättet som jag skulle göra det.
Du beskriver det så prydligt. Jag blir jätteledsen.
Du beskriver det så prydligt. Jag har tränat på det här. Alltså, jag tror man får tänka teflonpanna. Att man lägger energin där den gör nytta, det är det absolut svåraste. Men det är ju det, när man väljer att ta en konflikt eller säga ifrån, alltså det ska man ju göra. Jag är fortfarande att jag håller på och säger det här högt för mig själv, för jag vet inte exakt hur man ska navigera, men man ska ju stå upp för sig själv, absolut. Men i vissa lägen så sparar man nog på sina känslor, om man lite mer bara, ja men alltså, som om jag bryr mig.
Mm.
Av vad den där personen har att säga om det här just nu. Så man kanske inte ens, man kanske bara rycker på axlarna. Man kanske bara tittar lite konstigt. Och sen kanske man byter ämne.
Mm.
Men reptilhjärnan vill ju gärna bara, nej men varför, alltså.
Ja, snärta till
det här
eller
stämmer inte,
vadå,
ni har fått helt, är ni helt. Och då är ju risken att det blir den där höga rösten. Som stannar i rummet. Och som skapar ytterligare känslovågor.
Absolut.
På ett redan stormigt hav.
Absolut.
Och då går man ut därifrån ändå med svansen mellan benen. Istället för att ha varit den här coola, lite, ja, som bara tittar liksom. Och lyssnar och säger, jaha.
Som, okay. Som så här, jag skulle vara så här, liksom så här skulle jag vilja vara. Jag hör dig, så kan man också se på saker.
Ja, exakt, exakt. Det är vår målbild.
Ja, det är vår målbild.
Men
det kommer åt mig. Ska jag berätta något mer som kommer åt mig?
Mm.
Folk som ligger över axeln och ska kontrollera mig, då går en inre rebell igång. Jag kan ta ett exempel. Jag, för att komma till podden, så satt jag på ett flyg. Mm. Och det var masktvång på det flyget. Mm. Och då talar vi masktvång. Så att jag satt med en kopp kaffe. Och efter varje mugg kaffe så skulle man sätta på masken. Mm. Så dessutom en flygvärdinna. Och nu kommer en fördom. Men tyvärr bröt hon med en lite hård tysk-schweizisk dialekt.
Det kommer man skulle följa hennes regler till punkt och pricka. Annars jäklar.
Hon stod och klockade hur länge jag var utan mask. Ja, och då blir jag inte ledsen, då blir jag fruktan. Då känner jag mig som så här Pippi Långstrump som blir attackerad. Jag har bara lust att liksom, då blir jag rebell. Vad tycker du om kontrollanter?
Alltså, vissa människor blir ju höga av att få hålla i något slags regelverk. De gör inte det på ett särskilt normalt sätt, utan de blir liksom bara wow. Men som att stå och vara dörrvakt vid någon fancy restaurang kan ju också vara liksom. Att ha makt, det handlar
ju om makt. Ja. Och de blir hårda, och jag blir så rebellisk. Jag hade bara lust att snärta till henne med liksom, jag tycker du borde jobba i Auschwitz.
Så kan man inte säga.
Nej, men det är fruktansvärt, men så arg blir jag. Och det här, om jag ska försöka titta på det från henne, hon känner att hon är en flygvärdinna som sköter sitt jobb. Men jag har aldrig träffat på en sån flygvärdinna någon annan gång.
Nej, men man ska ju vara vänlig. Nej, men alltså, jag tycker ju att känslorna stormar varje dag, mer eller mindre. Mm. Det är oro för barnen, oro för hälsa. Speciellt nu när jag är en ensam förälder hemma så är det liksom att jag själv ska låta de där tankarna studsa. Mm. Om någon är sjuk eller vad det kan vara. Usch, det kan dra iväg på ett sätt.
Absolut.
Där jag ju har haft Anders som har sagt liksom, ta det nu lugnt, andas, det behöver inte alls vara så här. Och låt oss nu liksom se vad den här personen säger först, innan man bara drar iväg och målar upp något scenario.
Så där har du den stora grejen med barn.
Ja.
Det är liksom rakt i magen.
Och det kan hända saker hela tiden, det kan hända saker med kompisar, med lärare, allt. Men de här stressspiralerna, när känslorna bara liksom stormar, det är fullt mänskligt. Men det tar ju så mycket kraft.
Ja, det gör det.
Så att alla vägar till att lära sig hantera det är ju bra. Vad gör du för att lugna dig själv?
Alltså, vi behöver ju de här känslohanteringsstrategierna. Och jag tror för min del det är ett batteri av saker. Så för mig en antiinflammatorisk livsstil. Jag låter liksom lite tjatig i det. Men det gör att jag har en bättre grundförmåga i mig själv. Att hantera, jag blir mer balanserad. Mm. Men alltså för mig funkar det att gå undan och sortera. Mm. Jag behöver få tänka igenom lite och lämna känslan. Mm. Lämna platsen för känslan och gå undan och tänka lite. Mm. Jag har, som de flesta människor, en väldigt förnuftig människa inom mig. Och jag har en ganska bångstyrig schimpans. Mm. Och det tar några minuter att lugna ner schimpansen. Mm. Så jag behöver få gå undan, fundera, kanske gå en sväng, andas lite. Mm. Ofta funkar det att sätta sig ner och skriva lite grann.
Jag tänkte precis säga det. Skriva
är det för dig också?
Ja, absolut.
Och titta, för då går ju vår människa igång. Vi tittar på vad jag skrivit. Men är det så här att de här är så här jävla galna? Mm. Och är det så här att det kommer gå åt helvete för barnen? Mm. Nej, det kanske inte. Sverige igen, förlåt.
Ja.
Nej, men så det, vad gör du?
Nej, men jag skriver. Jag skriver bara mer och mer, skulle jag säga. Ja. För mig själv och lite mer för andra också. På Instagram och så ibland, att man liksom formulerar kanske någon känsla, vad det nu kan vara. Men kring sorg och så har jag skrivit en del. Och sen är det ju meditation, det är ju en väg till att gå undan och att lugna ner sig själv och använda de redskap som finns.
Ja.
Andning, meditation, gå ut och gå.
Ja. Ringa en kompis.
Ringa en kompis och bolla.
Prata igenom. Kan det vara så här? Och är de så här galna? Och just när man får de här samtalen från vänner också, tycker jag. När de ringer mig lite och jag känner igen rösten liksom. Och det har varit något. Och man kan gå igenom. Och då känner man ju själv när man sitter vid sidan om. Mm. Att gud, det är inte så farligt som den här vännen känner just då. Men för henne eller honom så är det här jättestort.
Ja.
Det är så bra att få det här perspektivet från någon vid sidan om.
Mm.
Men vi ska få lära mer om hur vi kan hantera. Det finns säkert massor med tekniker och strategier som du och jag inte har koll på ännu.
Ja, men så spännande.
Så vi får hit en expert.
Det behöver vi.
Verkligen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Vi är glada för att ha ett betalt samarbete med Husk Mage i balans. Är du en av alla som upplever att du har en stökig mage ibland? Det finns mycket som man kan göra för att stötta sin maghälsa och ett sätt är att se till att få i sig mer fibrer. Eller hur, Maria?
Ja, Husk är ett kosttillskott som är gjort av psylliumfröskal och de har ett högt innehåll av fibrer, bidrar till normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion, både vid lös och hård mage. Och många av oss får i sig för lite fibrer och förutom att se över sin kost så kan man komplettera kosten med ett fiberrikt tillskott som till exempel Husk Mage i balans.
Husk Mage i balans finns i tre varianter. Husk Mage i balans Classic, Husk Mage i balans mjölksyra bakterier och så nyheten Husk Mage i balans jordgubb. Husk Mage i balans jordgubb innehåller psylliumfröskal och krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Ja, Husk Mage i balans innehåller psylliumfröskal som bildar en gel i tarmen och binder vatten. Psylliumfröskal suger upp minst 40 gånger sin egen vikt och förvandlas till en geléaktig massa som ger mage och tarm något att jobba med. Och genom att avföringen får ökad volym så blir den mjukare om man är hård i magen. Är man lös i magen gör gelen att avföringen blir fastare och därför upplever många att Husk Mage i balans kan lindra besvär med både lös och hård mage.
Det är enkelt att göra Husk Mage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö över det över kalla rätter som exempelvis yoghurt, blanda ner i smoothies eller juice eller vatten. Och kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Husk Mage i balans finns att köpa på apotek. Läs gärna mer på www.maghälsa.se.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter, eller hur, Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sun Emulsion.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sun Emulsion SPF 50+, och så den senaste nyheten Sun Emulsion SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinoms senaste nyhet, Sun Emulsion Solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinoms solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30 så kan du gå in på Skinoms hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinoms solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinom.com och beställ den nya generationen solskydd.
Och nu välkommen in i studion Siri Helle, psykolog och författare.
Tack så mycket. Jättekul att vara här.
Ja, du kommer i en blommig tröja med vårsolen. Vad härligt.
Mm.
Ja. Du, varför har du skrivit den här boken? Vad hoppas du kunna ge dina läsare?
Jag har ju jobbat kliniskt som psykolog i flera år. Och då tar man emot 6 patienter om dagen i KBT. Och ofta får man höra att varför har jag inte fått lära mig det här tidigare? För de här verktygen som man får i KBT som handlar om hur man kan förändra sina tankar, känslor och beteenden. Det kan verkligen revolutionera livet för många. Och jag vill bara sprida de verktygen till så många som möjligt.
Mm. För vad händer när man får de här verktygen?
Ja, men de här känslofällorna som jag skriver om i boken. Just det här att man agerar på sätt som ställer till det för en. Det kan ju leda till att man fastnar i övertänkande eller motivationsbrist. Eller att man undviker saker som man egentligen behöver göra. Man fastnar i svartsjuka. Och det här är ju ett sätt att ta sig loss. Så att ens tankar och känslor inte står i vägen för det liv man vill leva.
Mm. Komma vidare helt enkelt.
Mm. Mm.
Du, varför har vi känslor överhuvudtaget? Alltså det är ju så där man tänker, gud vad det ställer till för oss.
Ja, det kan ju kännas så ibland, men i grund och botten så är ju känslor extremt hjälpsamt för oss människor. Så känslor är ju en typ av psykologiska program som ska göra att vi agerar snabbt och ändamålsenligt i olika situationer. Så till exempel när vi blir rädda så drar vi oss undan, och när vi känner oss nyfikna så vågar vi oss fram och undersöker. Så i grund och botten är ju känslor då väldigt hjälpsamma, så att vi inte behöver stanna upp och analysera varje situation och fråga hur borde jag agera nu?
Mm.
Nackdelen är ju då att känslor är inte alltid välkalibrerade. Vi kan ju till exempel bli skräckslagna när vi sitter och kollar på skräckfilm. Eller man kan vara jätterädd för en helt vanlig husspindel.
Eller en snok.
Eller en snok.
Precis, precis. Du, hur viktigt, om man liksom skulle titta på en människa, hur viktigt är det med vårt känsloliv i relation till exempel så här biologiska grundinstinkter? Jag måste ha vatten nu, jag måste sova nu. Hur viktigt är det med känslorna i relation till det? Vad styr oss mest?
Ja, men de biologiska drifterna är ju på något sätt en del av det känslolivet. Till exempel för ett flockdjur som människan så har det varit jätteviktigt att känna gemenskap med andra. Och den känslan att vilja känna samvaro är ju någonting som gör att vi anstränger oss för att bli omtyckta och ha människor nära oss.
Mm. Mm.
Och att om vi till exempel då bryter mot en social norm så känner vi kanske skuld och skam som ett sätt att försöka lappa ihop de här relationerna igen.
Mm. Jag tänker lite grann med alla de här KBT-terapeuterna som kommer nu, därför att när jag var liten så var psykologer, det var såna här tanter med liksom kattglasögon och dinglande örhängen och marimekko-klänningar som flötade ut lite grann. Och så kommer alla de här KBT-terapeuterna, de är som du, det är så här, nu kör vi igång, nu är det ormfobi, nu plockar vi fram terrarieburen, och det är bara, om en timme är vi där, då ligger vi med ormen och gosar. Är det en fördom eller att det är liksom ni en ny sort på något sätt?
KBT revolutionerade ju verkligen psykologisk behandling. Att den tidigare tradition var ju att så här, ja, men psykologisk behandling, det tar tid, kanske flera år. Men så upptäckte man då de här metoderna som gjorde att man kunde bota då till exempel en förlamande fobi på 3 timmar. Och så det blev ju verkligen, men det blev kanske som en ny sorts terapeut då.
Men ni är riviga också, det här KBT-gänget. Jag har träffat några stycken. Ni är lite så här, okej, nu kör vi igång. Är det så?
Ja, men så är det. Sen tror jag nog att det kan bli lite ett filter, de som också är med i poddar. Att det är de som är lite extra riviga kanske.
Extra riviga. Men du, varför blev du KBT-terapeut?
Jag har alltid varit intresserad av psykologi och läste själv väldigt mycket självhjälpsböcker när jag var yngre. Ja, men jag var ganska introvert, tvivlade på mig själv, var osäker. Jag hade de här liksom stora drömmarna om att jag skulle skriva en bok en dag, jag skulle föreläsa. Men det kändes väldigt långt borta. Och sen då när jag läste till psykolog så förstod jag att det här var verkligen ingenting ovanligt. Utan det här är ju sådana tankar och känslor som de flesta brottas med. De flesta har självtvivel och... Men det finns verktyg. Så jag började använda de här verktygen på mitt eget liv. Till exempel då att, då skriver jag en bok. Och jag känner mig inte så motiverad. Men jag vet att motivation är något som brukar följa när man sätter igång. För det säger psykologisk forskning. Och det gjorde den faktiskt. Mm. Och sen var det dags att skicka in bokmanuset till förlag. Och ni vet, då tankarna drar igång att så här, nej, det är ingen idé. Det är ingen som kommer intresserad. Men så här... Jag har lärt mig från KBT att man kan inte alltid lita på sina tankar. Så då skickade jag in manuset ändå. Mm. Och så blev det antaget. Och så där har det liksom fortsatt. Att med de här verktygen så har också då jag kunnat bryta mig loss från mina ingrodda tankemönster. Och leva det liv som jag vill leva.
Mm.
Och det är också därför det känns så himla viktigt att nå ut med den här kunskapen till fler.
Mm. Så du får med de här verktygen en... blick på ditt eget liv som är lite utifrån, kan man säga.
Ja, verkligen. Man får man blir väldigt ödmjuk inför sina egna liksom, tankar och känslor. Att någonting kan kännas helt sant. Men sen kan man också ha då yttre bevis på att det kanske förhåller sig på ett annat sätt.
Mm.
Och då får man försöka lyssna på dem också.
Mm. Du, jag tänker på, du säger här, det är ett slags snabbprogram, känslorna. Och man brukar prata om magkänsla. Det här att gå på magkänsla, intuition. Ska man lita på sin magkänsla, den här första? Nej, det känns inte bra, jag vill inte gå in där. Det där är människan kan jag inte lita på. Ska man lita på de där signalerna?
Ja, men jag skriver i boken att, jag vet inte hur det är med din magkänsla. Den kanske säger åt dig att du borde gå dina 10 000 steg om dagen och äta 500 gram frukt och grönt. Min magkänsla, den kan säga saker som att jag borde bli ihop med mitt ex igen. Trots att alla tecken visar på motsatsen. Nej, men känslor är såklart viktiga signaler. Man ska lyssna på sina känslor. Till exempel om man blir arg så kan ju det vara en indikation på att någon har gått över ens gränser. Och här behöver jag agera. Men man behöver inte lyda de impulser man får. Ibland så har magkänslan verkligen rätt. Man kanske känner att den här personen är inte att lita på eller det här jobbet är nog inte för mig. Men det kan också vara en massa andra faktorer som spelar in.
Mm. Jag tänker på det här, tycker jag är spännande därför att med risk då för att trampa någon på tårna. Men det är ju ofta så där när man pratar om folk som har gjort lite oväntade saker. Som så här, men man måste följa sina känslor. Jag blev bara störtkär och måste lämna min familj till exempel.
Mm.
Alltså att det här är en så överväldigande känsla. Och den har man liksom inte rätt att tacka nej till på något sätt.
Mm.
Vad tänker du om det sättet att resonera utifrån ditt perspektiv?
Känslor ger som sagt viktiga signaler, men de är inga orakel. Så det här med att man ska sätta känslan framför allt och följa den i alla situationer, det är inte en särskilt bra kompass. För som sagt, känslorna kan, när man blir arg så kan man få lust att slå till någon eller göra slut eller sådär.
Mörda någon, precis.
Mörda
man kan
någon.
Känna
att
jag måste mörda den här personen.
Ja, exakt. Ja. Men det är ju sällan
lösningen.
Exakt.
Nej.
Utan vad man istället då inom psykologin brukar förorda, det är att man ska följa sina värderingar. För värderingar är ofta mer djupa och långsiktiga jämfört med känslor. Så till exempel då att om du blir väldigt arg på dina barn så kanske du känner för att skrika och skälla. Men du har en värdering som säger att nej, jag vill prata i samtalston med mina barn. Och att försöka då återknyta till den värderingen. Eller om du blir då störtförälskad i någon på jobbet fast du är gift. Så kan du fråga dig, okej, vad säger mina värderingar? Är det viktigt för mig att följa mitt hjärta i alla sammanhang? Eller är det viktigt för mig snarare att ha då kanske en livslång relation? Eller att vara med den här personen? Och att man försöker liksom återknyta till dem istället.
Det här är ju spännande därför att du ställer ju ett ganska högt krav på, för att har vi alltid funderat ut vad som är våra värderingar i varje, alltså det är ju ett livslångt projekt.
Verkligen.
Som man hållit på med ända sedan antiket och hålla på att fundera ut vad är en god moral i samhället, vad är god moral, vad tycker jag själv, vem vill jag vara
precis,
som
människa? Vad är min inre kompass?
Vad är min inre kompass, liksom åt vilket håll pekar den och på vilket sätt är den lik andra och på vilket sätt är den inte det? Mm. Så om man säger då att man ska leva efter sina värderingar, vilket låter som en spännande tanke och du går ju i en lång linje där. Jag har precis läst Marcus Aurelius självbetraktelser från liksom 160 efter. Han pratar ju bara om det här.
Ja.
Titta på sig själv, fundera, vem vill man vara? Sokrates, all psykologi idag. Men vad ska man göra för att börja rota i vad som är ens värderingar då? Där man liksom väver ihop känslor och förnuft på något bra sätt. Vad kan man göra för typ av övning med sig själv?
Mm. Det finns jättemånga bra övningar som du säger om man vill lära känna sina värderingar. Det räcker med att googla på värderingsövningar så kan man få många uppslag.
Mm,
en sån populär övning det är att man funderar på sitt framtida jag.
Mm.
Så man föreställer sig då hur är jag när jag är 80 år? Eller när jag är 100 år, det beror inte på hur gammal man vill vara eller vilken tidshorisont. Men hur ser mitt liv ut just då? Och när jag ser tillbaka på mitt liv, vad vill jag se tillbaka på? Var jag den där personen som var driftig i karriären och alltid ställde upp för mina kollegor? Eller var jag den som alltid fanns där för familjen? Och som liksom kunde ställa in ett jobbmöte för att jag behövde finnas där för mina barn eller vad det nu kan vara för någonting.
Spännande tanke. Ja. Har du gjort den själv?
Absolut, ja. Många gånger. För som du säger, det är ju ett livslångt projekt och det förändras
ju. Ja, jag förstår, man lär sig nytt. Hur såg din idealbild ut? Vem vill du vara när du är 80?
Ja, men jag vill gärna ha många människor runt omkring mig. Så inte bara då att ha liksom en kärnfamilj, utan en vald familj.
Mm.
Och många så här intressanta, intellektuellt stimulerande vänner. Mm. Man kanske bor på en gård på landet liksom. Och man sitter där tillsammans och filosoferar över ett glas vin och skriver böcker och så.
Du bor i ett kollektiv med olika psykologkompisar som sitter och funderar över känslofällor.
Ja.
Konstant.
Precis.
Härligt, härligt. Du, det viktiga är ju då, om vi har värderingar, det är ju vår kompass. Men nu ska vi ju nå kompassens riktning också. Och du pratar om att man kan hacka sitt känslosystem. Och vi har ju pratat mycket om här i podden tidigare. Det du kallar känslofällan pratar vi ofta om som schimpansen, vårt gamla limbiska system. Och hur man ska göra för att liksom, vad ska vi säga, överlista schimpansen lite grann inom en. Eller hacka den här känslofällan. Vad menar du med det?
Inom KBT, kognitiv beteendeterapi, då utgår man från den psykologiska triangeln. Alltså tankar, känslor och beteenden. Och att de hänger ihop och påverkar varandra. Och förändras ett av hörnen i den här triangeln så påverkas de andra två.
Så om vi förändrar våra tankar kan vi förändra beteende och känslor. Förändrar vi beteenden kan vi förändra både känslor och tankar.
Exakt. Och ofta är det ju så att när vi mår dåligt eller liksom ställer till det för oss på olika sätt så börjar vi med att försöka förändra känslorna eller tankarna. Så vi försöker att skärpa till oss, sluta vara olyckligt kär eller att vara så arg. Eller vi försöker förändra våra tankar. Vi försöker att inte oroa så mycket utan tänka positivt och sådär. Men det kanske mest underskattade hörnet i den här triangeln är att börja med att förändra beteendet.
Det här låter ju läskigt om man är till exempel väldigt rädd för något. Vi kan säga, jag har enorm ormfobi. Alltså vi talar episk ormfobi. Mm, jag skulle säga att jag är en av de 10 mest ormrädda i Sverige.
Wow!
Ja. Så när du säger till mig att jag måste börja med att ändra mitt beteende, jag får liksom skräck bara ens tänker på att jag skulle ta i en orm eller vad, alltså så. Så vad menar du med det här?
Det här med att börja i beteendet är någonting som jag valt att kalla för beteendeprincipen. Att istället för att agera i linje med känslan du har, alltså rädsla, så agerar du i linje med känslan du vill uppnå. I det här fallet då lugn eller trygghet. För att på så sätt då också få tankarna och känslorna att haka på.
Så vad så betyder då, det? Ja, jag kan ta ett exempel. Jag är och tittar på ett hus som vi funderar på att köpa i England. Och upptäcker att på tredje våningen ligger en orm. En jättestor orm i ett terrarium. Och vad gör jag? Jag väldigt ovärdigt springer ur huset skrikande.
Såklart, för att hela ditt då, den inre schimpansen drar igång. Liksom.
Och vad ska jag göra då?
Ja, för då är frågan, okej, så om du inte hade varit rädd i den här situationen, utan tvärtom varit lugn och trygg, du kanske är där och tittar på huset tillsammans med någon? Är det?
Ja, absolut. Eller? Med min familj.
Ja, hur reagerar din familj när de ser den här ormen i terrariet?
De skrattade mest åt mig.
Ja.
Men, de säger att det ligger en jätteäcklig orm där uppe och går ur rummet.
Okej, de går ur rummet. Ja. En person som gillar ormar kanske hade gått fram och tittat på den lite extra. Sådär. Eller jag som inte är varken rädd för ormar eller särskilt intresserad. Jag kanske bara hade gått förbi. Och då handlar beteendeprincipen om att agera som om man inte var rädd.
Och då ett måste man titta på det då och studera det. För att det här är ju så starkt när man har en fobi. Ja. Så att man liksom nästan kan inte ens titta på vad andra människor skulle göra med en orm. Så vad ska man göra då? Man ska gå på skansen?
Nej, men vad som är viktigt då när man använder beteendeprincipen, det är att ta det stegvis. För när man pratar om det på det här sättet, då kan det ju låta som Nikes slogan, just do it. Men det är klart att var det så enkelt så hade du redan gjort det.
Ja.
Utan den här boken då, Känslofällan, det är snarare how to do it. Och där är ju en viktig grej att ta det stegvis. Och det är klart att om man ska börja med att hantera en liksom, ormfobi, den här alltså stark skräck för ormar, då kommer man inte kunna klappa en orm på skansen det första man gör. Det kanske räcker med att kolla på en bild i mobilen.
Det räcker med att till exempel föreställa sig att jag står i entrén till huset och någon säger det ligger en orm på tredje våningen och jag säger jaha. Det är ett stort steg för mig.
Ja. Och då är det där man börjar.
Det är där jag skulle börja. Ja.
Och det låter som att är det så starkt att det liksom är en ren fobi, då är det ju ofta att gå i behandling. Alltså att kontakta en KBT-terapeut.
För då Nej, men det här är ju en metafor för alla fobier vi kan ha och rädslor och så vidare.
Precis, men säg till exempel att man är rädd för att prata om känslor. Jättevanligt. Det första man ska göra kanske inte är då att så här, bekänna sin kärlek för sin kollega. Det är kanske ett jättestort steg. Utan det kanske bara handlar om att vara ärlig med hur man mår. När man inte mår på topp.
Att ta de små stegen, ja.
Precis. För gör man det då medvetet och successivt. Vad som händer är att tankarna och känslorna hakar på. Du upptäcker att alla de här liksom, katastrofscenarierna du hade målat upp händer inte. Och det leder då i sin tur till att du blir lugnare och att det blir lättare att också då ta nästa steg.
Du har en väldigt bra schema när det gäller att ändra tankar när man är på väg in i en känslofälla. Du kallar det för stopptekniken. Det är ju flera sidor som beskriver det här. Men om du lite kort skulle beskriva, vad gör man då? Vad händer då?
Så stopp, det är ju en akronym och det står för självmedkänsla. Tänk efter. Olika alternativ. Prova och prata med någon. Och självmedkänslan handlar ju om att vara snäll mot sig själv. I den här förändringen.
Jag alltså, till är exempel inte en idiot bara för att jag är rädd för ormar.
Nej, det är liksom helt naturligt. Rent evolutionärt så är vi människor byggda för att vi ska vara försiktiga när det gäller ormar och spindlar och höga höjder. Sådär. Mm. Så det är helt naturligt att reagera så. Och det är samma sak, det är helt naturligt att bli arg när någon går över ens gränser eller sådär. Mm. Så att säga till sig själv, det är inte konstigt att jag känner så här eftersom... Och sen liksom räkna upp de olika anledningarna till varför det faktiskt är helt rimligt att känna som man gör. Men sen är ju då nästa steg att när man har visat sig själv den här omtanken, att man också kopplar på hjärnan och tänker efter. Okej, så nu känner jag så här, jag får de här impulserna, men är det smart av mig att följa dem? Och ibland är det smart att bara lägga benen på ryggen och springa därifrån eller att skälla på någon. Men ibland är det inte det. Och kommer man fram till då att det här är faktiskt en känslofälla där jag är på väg att sabotera för mig själv. Då går man vidare då till O-et. Olika alternativ. Så om jag nu ska använda beteendeprincipen, vad är det som skulle passa här att göra? Till exempel då, vad skulle kunna vara ett lagom första steg för mig? Och sen då nästa steg, P, som är prova. För att man kan ju inte liksom analysera sig fram till den bästa lösningen alltid, utan det handlar om att testa sig fram. Och sen att slutligen då att prata med någon. För det är ju någonting speciellt att faktiskt dela med en annan människa hur man tänker och känner och märka att man blir omtyckt och förstådd i det.
Väldigt, väldigt bra. Nu vill Carina säga något.
Nej, men jag tänker lite på att ibland är det som att vi inte får vara rädda och ha de här fobierna och starka känslorna, att vi ska liksom rätta till det. Att det, alltså jag tänker just att KBT har visat sig vara väldigt effektivt, och är man då flygrädd eller som jag rädd för råttor, så är det lite underförstått att ja, men det där borde jag ta tag i någon gång. För jag kan inte gå runt och vara Carina som är livrädd för råttor hela livet.
Vilket jävla team vi är. Poddteam, ja, en ormfobiker och en råttfobiker.
Nej, men jag har väldigt svårt upp för disktrasor. Kan jag få med det här? Ja.
Jag hade min man också. Nej, men jag flyger upp på närmsta bord. Men alltså, det här har blivit bättre. Och faktum är att det var när jag satt med min syrra och fikade på Söder. På ett litet bohemiskt fik. Och så satt vi, liksom trängde oss ner vid ett bord. Då satt en kille där med någon huva. Och han såg liksom lite allmänt skum ut. Men vi, ja men okej, vi sätter oss här. Plötsligt ser jag hur det tittar ut någonting ur hans huva. Då har han två råttor inne i sin... Och fikat hade precis kommit in och skulle vi bara springa därifrån. Men då andades jag bara, okej, nu bara tar jag det här. Nu har jag liksom fått en möjlighet att träna. Det slutade med att jag satt med råttan på axeln.
Nej.
Jag bara gjorde det.
Vilket extremt bra exempel på
beteendeprincipen. Sen har jag inte längtat efter det igen. Men jag skulle säga att jag är lite mindre hysterisk. För jag, någon gång, kanske i halvåret i Stockholm, så ser du ju någonting kila över gatan eller i någon trappa eller sådär. Och innan har jag gått och varit bara, här såg jag en råtta för 6 månader. Men nu är det så här, jag kommer fixa det. Liksom. Det kommer gå. Och det, så att det är lite bättre. Men vad jag egentligen reflekterade kring först är, måste vi putsa bort allt det här? Eller vad?
Nej,
är det korta svaret? När måste man söka hjälp? Ja.
Nej, men det korta svaret är ju nej. Så ibland så hör man folk säga saker som, gör någonting varje dag som skrämmer dig. Låter jättejobbigt, tycker jag.
Eller hur?
Utan vi alla människor har ju saker. Vi har fobier och vi har saker som vi tycker är jobbiga. Alltså, och man behöver ju inte vara perfekt på alla sätt och vis. Det låter jättejobbigt.
Det finns ju en nollpunkt i det här också. Liksom, en igenkänning, alltså att blotta sig, en sårbarhet där vi också alla har något som skrämmer lite. Eller hur? Så det finns en kommunikation i våra sårbarheter också. Men det är väl när det tar över handen och leder oss att göra saker som vi inte vill leva med. Det är väl där. Liksom,
begränsaren i livet. Ja,
exakt. Det är liksom kontrollpunkten.
När det gör att det går åt helvete på andra sätt.
Ja. Precis. Hindrar dig från att göra de saker du vill göra i livet. Till exempel om det hade hindrat dig då från att gå tillbaka till det kaféet. För att du har det här minnet av den händelsen. Då kan det vara värt att jobba med.
Ja.
Men det är ingenting man måste göra för sakens skull.
Men ormarna går ju bra så länge du inte har något hus på landet. Du,
liksom. Jag älskar ju Afrika. Det är jättebra att vara ormfobiker när man är där. Men, ja. Du, när det gäller självkänsla, som ju är någonting som har pratats mycket om sista åren. Och du skiljer på de här kortsiktiga belöningarna vi kan få när vi mår bra med oss, vad vi är här och nu. Och det här långsiktiga, verkliga värdet vi kan bygga. Berätta lite hur du har tänkt där.
Ja, precis. För att när man har då en lite svajig självkänsla, som ju då, tror att de flesta av oss har, att det finns dagar när man inte känner sig på topp och känns lite osäker kring sig själv, då tenderar vi ju att jaga den här snabba bekräftelsen. Vilket ju i sin tur då kan bli den här känslofällan, att man gör det som känns bra på kort sikt. Det kan vara till exempel att man jagar like på sociala medier, eller man kanske raggar på krogen trots att man egentligen inte är så intresserad. Eller att man låter människor gå över ens gränser, har svårt att stå upp för sig själv och säga nej för att man så gärna vill vara omtyckt.
Där och då, precis.
Precis, och det är någonting som på kort sikt ger en bekräftelse, men som faktiskt på lång sikt kan erodera självkänslan. Att man känner att man tappar respekten för sig själv och att andra trampar på en. Och då handlar ju självkänslan mycket mer om att göra det här som är bekräftande på lång sikt. Till exempel har man ju sett då att ha nära relationer är något som betyder otroligt mycket för självkänslan. Så till exempel då att ha vänner eller en partner eller kollegor som skiner upp när man kommer in i rummet. Alltså människor som känner en utan och innan och trots att de känner till alla ens brister tycker om en och vill vara med en. Så till exempel då om man kanske är ute på krogen med vänner och så funderar man, okej, så ska jag nu ta den här kortsiktiga, liksom snabba kicken av att då flörta med den här personen som kanske egentligen inte är så intresserad av mig på djupet. Eller ska jag umgås med mina vänner och fråga om vad som händer i deras liv just nu och liksom finnas där för dem? Så kanske det långsiktiga är snarare att satsa på vänskaperna.
Spännande tanke, för jag tänker att den kopplar ju till det du har pratat om när det gäller värderingar. Mm. Att den långa självkänslan är väldigt kopplad till ens värderingssystem.
Mm.
Och den korta självkänslan, den snabba, är kopplad till de här känsloimpulserna i känslofällan. Kan det vara så?
Verkligen.
Mm.
Och det pratas ju ofta om bekräftelsebehov som att det vore någonting dåligt. Men faktum är att alla människor har ju ett bekräftelsebehov. Vi är ju faktiskt flockdjur. Mm. Frågan är bara var man tankar den bekräftelsen.
Mm. Du skriver väldigt vackert apropå relationer och hur vi ska umgås med andra om värdet av storsinthet och låta andra vinna debatter eller diskussioner. Berätta, vad tänker du där?
Nej, men det där är ju också en sån känslofälla om man har låg självkänsla. Att man har väldigt svårt att erkänna när man har fel. Just för att i stunden då så kan det kännas som en förlust och ett slag mot självkänslan. Men faktum är att på lång sikt så är ofta mer stärkande att visa för sig själv att jag är inte den här diskussionen. Jag kan ha fel en gång och jag kommer fortfarande att vara liksom en respektabel och värdefull person. Mm. Så att då säga till andra, du har rätt.
Mm.
Eller förlåt, jag gjorde fel.
Mm.
Och att det är någonting som kan kännas då som ett nederlag eller i alla fall lite jobbigt i stunden. Men på sikt gör att man känner att man faktiskt äger sina handlingar och respekterar sig själv mer för det.
Det här är så spännande. Jag har en klok väninna som sa till mig en av mina bästa livscitat. Ibland får man välja mellan att ha rätt eller att vara lycklig.
Ja.
Det är väldigt bra citat. Mm. Och då kan man välja att vara lycklig.
Mm.
Men det kan vara svårt. Jag satt på flygplanet när jag flög till Stockholm från Rom bredvid en person som trodde på väldigt mycket konspirationsteorier och att covid var utlagt av en konspiration mellan... Ja, det var Hillary Clinton och det var Bush och det var, alla var med. Och den enda som förstod det här var Putin.
Mm.
Då satt jag just och tänkte på det här. Att nu får jag välja mellan att få rätt och vara lycklig. Och så beslöt jag mig för att vara lycklig.
Ja.
Jag bara sa, ja, det finns många åsikter om vad som händer här i världen.
Mm.
Så när ska man bestämma sig för att liksom stå upp för vad man tycker? Och när ska man välja att bara vara lycklig?
Och då återkommer vi igen då till det här med värderingar. Vem vill jag vara i relationer? Eller till exempel då, vem vill jag vara om jag pratar med en konspirationsteoretiker? Känns det väldigt viktigt för mig att, så här, att markera och dra en gräns?
Mm.
Eller känns det viktigare för mig att jag har en någorlunda trevlig flygtur?
Mm. Nej, jag agerade nog. Jag sa, du, jag tror inte på konspirationsteorier, men jag respekterar att det är där du är.
Mm.
Och jag känner att jag agerade med, och jag har andra situationer jag inte har gjort det. Så att man känner sig så nöjd efteråt när man har agerat efter sina värderingar och inte bara gått på känslan. Mm.
Ja, och jag hade gjort likadant som du i din situation. Jag tänker att när jag jobbar, då är en del av min gärning att sprida kunskap. Men när jag är ledig, då är jag ledig och man kan inte förklara allt för alla.
Nej, precis. Du pratar om glädje och det är ju ett stort ämne och vi behöver väldigt mycket glädje och ljus idag i vår värld. Och du pratar om värdet av att boka in glädje. Gör du det själv?
Jajamän. Det här är ju faktiskt en av de häftigaste tillämpningsområdena för just beteendeprincipen. Det här för att när man känner sig nere eller har en dålig dag, då har man ju ofta inte lust att göra någonting. Såklart. Och man tänker också, ens tankar blir färgade av det här så att man känner att det är ingen idé. Jag ställer in träningen, jag orkar inte och sådär. Men faktum är att man kan använda beteendeprincipen här också genom att aktivt då boka in de där sakerna som brukar ge en glädje och energi. Mm. Och även då man inte har samma lust som vanligt så kan den lusten komma när man väl sätter igång.
Mm.
Så till exempel då att man, man bokar in sig på träningspass eller en målarkurs eller sådär. Även om man inte då har lust, man kanske slutar jobbet och känner sig lite seg och ska jag ställa in. Men att man ändå tar sig dit så brukar det vara värt det i slutändan. Mm.
Det kopplar ju väldigt mycket till motivation som du skriver om också. För många jag skriver ju hälsoböcker och många frågar mig hur ska jag få motivation att komma igång. Men du menar att det är inte riktigt så man ska resonera. Berätta.
Nej, precis. Återigen då så vill jag vända på steken. Det är genom att komma igång som man får motivation.
Precis.
För som motivation fungerar, det är ju att antingen så är det själva aktiviteten i sig som belönande. Alltså inre motivation, att man känner att man kommer in i ett härligt flow, att man utvecklas och blir stimulerad. Eller så är det yttre motivation, alltså att man blir belönad för den här aktiviteten. Till exempel att man får uppmuntran eller lön kanske om man jobbar. Men varken den inre eller yttre motivationen kommer ju om man inte sätter igång. Och där handlar det då om att ta de här första stegen mot förändring. Oavsett om man känner motivationen eller inte. För när man väl har kommit igång så brukar motivationen följa.
Mm. Hur radikal ska man vara i det här? Jag känner ju en person som för att komma igång och jumpa på morgnarna gick och la sig och sov i jumpakläder. är det liksom där man ska ligga eller?
Alltså det som funkar för en. Mm. Det låter som ett väldigt så här kreativt sätt. Från annan kanske handlar om att boka in träningspass med en kompis. För att man verkligen vill träffa den här kompisen. Och då blir det också att man tränar på köpet.
Mm. Mm.
Det kan ju också vara att man anstränger sig för att faktiskt hitta en träningsform man tycker om.
Mm. Berätta om någonting som du själv har svårt att motivera dig för och vad du gör för att komma igång. Vill du bjussa på det?
Ja, men absolut. Jag har ju haft jättesvårt att så här, hitta någon motionsform som jag tycker om. Jag har testat det här med att liksom skaffa gymkort och tänkt att om jag köper årskort på gymmet, då kommer jag ju verkligen bli motiverad för jag har lagt ut mycket pengar. Och det kan jag säga, det var väldigt många tusen lappar i sjön för att jag kom ju aldrig iväg.
Mm.
Men nu har jag upptäckt dans som träningsform.
Det är din grej.
Va? Alltså varför har ingen berättat det här för mig? Nej. Det känns inte ens som om man tränar.
Nej. Så för dig handlade det om att leta efter rätt grej.
Ja, precis. Ja.
Ska jag berätta något som jag är väldigt lågmotiverad för?
Ja.
Att sminka av mig på kvällen.
Mm. Mm.
Det kan jag säga. Att sminka mig tycker jag är roligt på morgonen. För det är liksom, man ser resultat. Men att sminka av mig. Men då försöker jag tänka, hur kommer det kännas när jag har gjort det?
Mm.
Jag kommer känna mig ren och härlig. Mm. Är det en bra teknik?
Mm. Funkar det?
Ja, absolut.
Då är det en bra teknik.
Ja. Jag tänker på hur kommer det kännas efteråt?
Ja, ja. Ja.
Det funkar. Ja, jag har 100% numera. Det var lite slarvigare när jag var yngre kan jag säga. Mm. Då gick jag och la mig med smink lite då och då.
Mm.
En lill sak. Sen har vi de här riktigt svåra grejerna som vi ska göra om någon har talarfobi till exempel och ska ställa sig upp och prata. Du har själv ett exempel i boken när du ska vara med i något sammanhang och fastän du är van och framträda så blir du svettig och nervös.
Mm.
Vad ska vi göra där? Vi har ju alla saker som känns som väldigt stora berg för oss. Var kan vi hitta kraft och mod i sådana situationer?
Ja, dels så handlar det då om att försöka ordna den här trappan för sig själv upp dit. Så att man inte börjar med det här att bestiga det högsta berget det första man gör. Utan där som jag tar upp i boken, då var det ju när jag skulle hålla min TEDx-föreläsning. Och där var det ju tur då att jag hade värmt upp så att säga med att hålla andra föreläsningar innan. Så att jag hade fått känna på de här nerverna och hur jag skulle hantera dem. Så att då kändes det ändå som ett överkomligt steg att ha det här föredraget, trots att jag hade kraftig handsvett. Mm. Men däremot så hade jag nog kanske inte klarat det om det var det allra första jag hade gjort. Mm. Så frågan är ju, vad skulle vara steg på vägen för mig? Om man till exempel då ska hålla tal på sin väns bröllop. Då kanske man ska liksom träna på lite extra att kanske leda veckomötet på jobbet. Bara så att man får vänja sig vid det här med att ha andras blickar på sig.
Kanske ställa sig upp när man gör det. Till exempel bara, hur känns det när jag står upp och andra sitter och tittar på mig?
Jättebra, exakt så.
Jag tror väldigt mycket på det där. En av de bästa träningarna jag har fått för att stå och hålla tal, vet du vad det var?
Nej.
För det är ju alltid läskigt för alla. Det var när jag var workout-instruktör i 20-årsåldern, mellan 20 och 30. Det var fruktansvärt bra för att lära sig och vara framför grupp, leda grupp, göra bort sig framför grupp, komma igen och så vidare. Så just att träna många gånger i ett inte så hotfullt sammanhang.
Ja. Och sen en annan grej som jag också skriver mer i en bok. Jag tar ju upp liksom flera olika tekniker man kan tänka på. Men en sån sak är också att tänka på sina subtila beteenden. För känslofällan handlar ju inte bara om de här liksom stora sakerna vi gör. Till exempel då att undvika att prata inför folk. Det kan ju också vara så att man faktiskt pratar inför folk. Men medan man gör det så har man en massa små knep för sig för att försöka hantera den här nervositeten som blir kontraproduktiva. Till exempel att man liksom står och spänner sig väldigt mycket och håller krampaktigt i sitt manus och man undviker att titta på publiken. Medan då hade man varit bekväm i situationen så kanske man skulle vara mer som när man pratar till vardags. Att man tittar människor i ögonen, man använder gester kanske. Och att man då försöker då liksom, återigen då beteendeprincipen, att agera på det sättet också i de här situationerna när man känner sig nervös. För då kommer det gå snabbare att bli bekväm.
Tänker på när du säger det här, för vi har ju alltid skrattat åt kineser, för de säger ju alltid så här, börja med att le så kommer lyckan. De har alltså börjat med beteendet att munnen dras isär och det skulle föda glädje i hjärnan så att säga, eller i vårt känsloliv. Vad tänker du om det?
Ja, alltså återigen då, är det någonting som funkar för en så tycker jag att man ska göra det.
Ja.
Men en sak jag brukar trycka på är att beteendeprincipen handlar ju inte om att man måste fejka känslor som man inte har.
Nej, men de menar att den riktiga lyckan kommer av att börja med.
Ja. Just det, och som sagt, då tycker jag verkligen att man ska göra det. Men det kan ju också vara så till exempel att man känner sig lite låg, man har inte lust att gå på fest. Men man tror att så, ja, men när jag väl kommer dit så blir det nog ändå roligt. Men att man kan säga då till sina vänner, vet ni, jag känner mig inte på topp idag, men jag hänger gärna med ändå. Och att man är på festen och pratar med människor, även om man inte är sitt vanliga spralliga jag, eller vad det kan vara. Man behöver inte le hela tiden, man kan ändå vara på fest.
Ja, man kan, precis, precis. Du har ett väldigt bra uttryck som jag tyckte om, den inre brandvarnaren när det gäller oro och nervositet. Och du pratar om att man ska liksom lära sig att skruva på den där, den inre brandvarnaren. Berätta, vad händer med oss när den inre brandvarnaren bara skenar iväg?
Ja, precis. Alltså, och det här skriver jag då i kapitlet om oro och nervositet. För den inre brandvarnaren, det är ju kroppens varningssystem som drar igång när vi befinner oss i en situation som på något sätt uppfattas som hotfull. Och det kan ju vara så att den faktiskt är rejält farlig. Till exempel att man går ut i gatan och sen kommer en bil väldigt plötsligt. Sen kan det också vara så att att det är ett falsklarm.
Att det bara ligger en orm i ett terrarium på tredje våningen.
Exakt! Men ändå så drar kroppens brandlarm igång. Som om man håller på att bli överkörd av en bil. Som man liksom... Hjärtat börjar rusa, man blir andfådd, man börjar svettas om händerna. Man bara vill därifrån. Bara får så här panik, flyktkänslor. Och då kan det vara väldigt svårt liksom, att försöka vara rationell och så här, okej, nu är den här ormen i ett terrarium.
Och man lyssnar inte på några argument, du lyssnar inte på att barn säger till den ligger instängd, mamma, det är ingen liksom. Det är också intressant att man stänger av rationella argument och folk som försöker tala med en, ja, när man är i så stark rädsla.
Exakt, mm. Återigen den här psykologiska triangeln, att känslorna färgar ju av sig på tankarna.
Mm.
När man är rädd så får man ju ett hotfilter över tankarna så att man tolkar all information som om det liksom vore fara och färde. Mm. Så att man verkligen letar tecken på att allting kan gå åt pipan.
Mm. Så vad gör man då för att kalibrera ner sin inre brandvarnare? Om man liksom tittar igenom sitt liv och gör så här värderingsgrej. Vem vill jag vara när jag är 80? Vill jag vara en ormfobiker? Nej. Mm. Jag vill kanske inte vara en ormvän heller. Men jag skulle vilja vara lite mer.
Jag vill kunna ha picknick i gräset. Det är viktigt för mig.
Men det behöver inte vara ormar. Det är inte så att jag önskar lite. Men jag vill kunna sitta i gräset utan gummistövlar. Vad gör jag då för att kalibrera om min inre brandvarnare på det här området?
Mm. När man känner sig då så liksom orolig och ångestfylld, så handlar då beteendeprincipen om att motbevisa, att gå emot det här larmet.
Mm.
Så låta det tjuta, men visa att inget farligt händer.
Mm.
För då så småningom så kommer det sluta.
Mm.
Det brukar ta kanske en kvart eller så. Som man liksom känner sig orolig och kanske har den här hjärtklappningen. Men sen brukar det gå över.
Mm. Och då kan man sätta sig ner och andas lite grann. Eller vad gör man då? Vad gör man under den här kvarten för att liksom säga till brandlarmet, nu får du lugna dig lite grann. Vad är bra att göra då? Är det djupandning? Tugga tuggummi?
Ja, alltså har man väldigt kraftig ångest, då kan det ju vara bra att försöka andas i fyrkant. Mm. Liksom att försöka att inte hyperventilera. Men som sagt, det är ofta bra att ta det stegvis, att kanske inte börja i de här allra jobbigaste situationerna. Utan man tar en situation där man känner att man har puls, men ändå klarar av att stanna kvar där och försöker agera som vanligt.
Mm.
Så till exempel då, om man sitter på ett fik och personen bredvid har en råtta på axeln. Då kanske det handlar om att så här, fortsätta dricka sitt kaffe och fortsätta försöka föra en normal konversation. Mm. Mm. Även fast råttan är där i ögonvrån.
Mm. Vi kanske bara ska säga här också, Siri, jag menar, jag har vänner med panikångest, den manifesta diagnosen panikångest. Mm. Och det ska man ha en djup respekt för, att om man har en manifest diagnos så ska man ju gärna ta psykiatrisk hjälp, eller hur?
Jättebra att du understryker det. För den här boken som jag har skrivit, den riktar sig till folk som har liksom normaljobbiga känslor.
Spektrum, precis. Mm. Vi ska säga det, för det har jag djupaste respekt för, vad det kan betyda när känslofällan är så stor och djup att man liksom inte kan komma upp ur den.
Mm.
Du, stress, det är ju ett stort vardagsproblem för många.
Mm.
Och du har många fina strategier för att undvika känslofällan kring stress. Vad kan man tänka på där?
När man blir väldigt stressad, då är det just för att det är kroppens signal att nu är det mycket som ska klaras av, nu är det bäst att du lägger på ett kol. Och det leder ju till att man vill jobba snabbare, man vill jobba hårdare, man hoppar över pauser, man vill liksom bara jobba undan. Tyvärr så är det väldigt svårt i det moderna samhället när vi har att göra listor som hela tiden fylls på. Man blir liksom aldrig klar. Så då är det viktigt att trots att man har de här liksom tankarna och känslorna som säger att nu måste du jobba på, att man ändå stannar upp och tar pauser.
Mm.
Att man tar sig tid för återhämtning.
Man skapar ett beteende som bryter triangeln, det är det du är ute efter.
Exakt, mm. Exakt. Och det är ju någonting då som känns ganska kontraintuitivt just när man är stressad.
Mm.
Man tänker att så här, men gud, jag satte mig ner och skulle dricka te, men allt jag kunde tänka på var det där som jag måste göra sen. Men om man gör det här liksom konsekvent flera gånger, så brukar det också bli en vana.
Mm.
Så att liksom tankarna och känslorna hakar på.
Mm.
Det här med att hoppa över lunchen när man känner sig stressad, ingen bra idé.
Nej, då förstärker beteendet den grundläggande känslofällan. Det är så du tänker.
Mm,
snarare exakt. Än en brytare.
Mm. Exakt.
Vi sitter vid Kungsgatan här i Stockholm. Här går liksom ett tvärsnitt av Stockholms befolkning förbi. Alla möjliga människor, åldrar. Vad är de största känslofällorna, skulle du säga, som vi brottas med?
Jag tror att en väldigt vanlig grej är dels att man undviker saker som man tycker är jobbiga. Att man skjuter upp eller ställer in just för att man har svårt att hantera det här liksom obehaget av att göra grejer som man inte har lust för.
Prokrastinering, det har till och med fått ett ord idag, vet jag. Man pratar om att prokrastinera.
Ja, precis. Det är jättevanligt. En annan är att fastna i grubbel och ältande eller oro. Att man helt enkelt bara liksom fastnar i sina tankar och inte är närvarande i det man gör. För att man är så upptagen med jobbiga saker som har hänt eller hemska saker som skulle kunna hända.
Mm. Om man själv har börjat få lite koll på det här men har folk i ens närhet, kanske en partner, kanske barn, kanske föräldrar som är liksom fast i känslofällor av olika sorter. Hur är man en fin vän, familjemedlem, coach vid sidan om?
Ja, jag får ju ofta den frågan. Att så här, hur stöttar man någon som inte mår bra eller som lider av psykisk ohälsa eller så?
Jag tänkte psykisk ohälsa har vi som en egen... Jag tycker vi ska ha respekt för att det är en egen grej. Utan här, vi talar här vardagsmåendet. Men någon som kanske fastnat i en gammal dålig kärleksrelation eller en... Att bli av med jobbet eller någon som liksom har svårt att komma vidare.
Just det. Har man någon i sitt liv som mår dåligt, då handlar det mycket om de här grundläggande sakerna. Om att visa att man finns där och att lyssna intresserat och ställa följdfrågor och visa att man förstår personens situation. Men sen därutöver hur man stöttar på bästa sätt, det beror ju faktiskt på vilken känslofälla det handlar om. Så är det en person som är deppig, då kanske det handlar om att de behöver tagga till. Mm. Medan är det en person som känner sig väldigt stressad, då bör de hjälp att tagga ner. Mm. Och det är därför jag också skriver där i varje kapitel i boken om så hur stöttar man en vän som har fastnat i just den här känslofällan.
Mm. Precis. Och hur unika är vi? Vi tror gärna att våra egna känslofällor är våra. Hur unika är vi och hur lika är vi? Vad skulle du säga?
Vi människor är ju verkligen mer lika än olika psykologiskt. Vi har ju samma grundläggande mekanismer och tenderar att gå i samma fällor. Mm. Även om vi såklart alltid hittar våra egna kreativa sätt att ställa till det för oss ibland. Mm.
Siri, du har skrivit en jättehärlig och väldigt användbar bok. Och jag blev... Man tänker så här, när det är en riktigt bra bok så sätter det igång väldigt mycket... Alltså den speglar sig i ens inre direkt. Den börjar spegla i saker man varit med om, saker man har sett. Beteenden när man själv har liksom fucked up big time. Och varför blev det så dåligt där? Och när blev det bra? När gjorde jag på ett bra sätt? Så det är, tycker jag, bästa betyget till en bok.
Ja, vad kul. Ja. Tack.
Så jag önskar dig lycka till med din gärning. Och det här, jag tror att det här... Du gläntar in i något som är liksom en revolution för människan. Att börja förstå sig själv. Lite mer på djupet.
Mm.
Och inte bara vara sina känslor utan att kanske vara sina värderingar lite mer.
Mm. Som sagt, min dröm är ju att jag aldrig mer ska behöva höra det här. Varför har jag inte fått höra det här tidigare? Utan att män ska kunna använda de här verktygen så att de slipper hamna i terapirummet om 10 år.
Underbart. Tack ska du ha.
Tack.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka. Och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bors nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning. Ja, när känslohavet stormar och man känner sig som en liten båt som guppar på vågtopparna, så kan det ju behövas lugnande mat. Och för mig så kan det ofta betyda lite såsigt, lite krämigt och lite värmande. Kokosmjölken är en härlig vän just då. Och om den inte åker ner i en värmande mango chili curry, så kan jag göra mig en krämig pesto. Så veckans planta får bli kokos. Kokosen innehåller mättat fett i form av mellanlånga fettsyror, de förkortar man MCT. Och du har kanske sett MCT-olja på hälsokosten, det är just kokosens fetter det handlar om då. Och länge så såg man mättade fettsyror som alltid skadliga eftersom de ansågs kopplat till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Och så är det ofta, men i Polynesien i Stilla havet så väcker kokospalmerna höga och många. Och befolkningen äter väldigt rikligt med just kokosfett. Det var ju liksom där som Robinson Crusoe hamnade, om du tänker dig. Och ändå så kan man inte se någon ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom där. Och det här har intresserat forskningen som började titta på allt annat som befolkningen äter samtidigt som kokos. Som fisk och skaldjur från Stilla havet och brödfrukter som växer rika på naturliga kostfibrer. Så slutsatsen blev att det handlar om en helhet. och att just de mättade fetterna som finns i kokosen kanske ändå inte verkar på samma sätt som de mättade fetter som finns i animalisk föda. Och tvärtom visar sig MCT-oljan ha hälsofördelar och stärka mag-hjärnsamtalet som är så viktigt för vår inre balans. Så idag ska vi göra en krämig, helt vegansk pesto. Den är ljuvlig och nu kommer vi använda näringsjäst istället för parmesan. Ingredienser för en rejäl sats som håller 3-4 dagar i kylen. 5 deciliter basilika, 3 vitlöksklyftor, 1 deciliter näringsjäst, 1,25 deciliter bra jungfrulig olivolja, 2 matskedar valnötter och saften från en halv citron. Och sen behöver du någonstans mellan en halv till en burk kokosmjölk. Skala vitlök, lägg i olivolja, kokosmjölk, näringsjäst, citronjuice, vitlök i en bunke och kör ner en stavmixer och få allt slätt. Och sen kan du lite grovt hacka basilika och valnötter och lägga i så att du får liksom lite crunchiness. Och så känn av, vill du ha det mer såsigt, en mer liksom pestosås, så kan du röra ner mer kokosmjölk. Men om du vill ha det lite mer grovt så behåller du som nu. Salta som du tycker är gott. Du kan känna av också om du behöver lite mer syra. Citron, jag tycker också vitvinsvinäger, gärna balsamico-varianten, kan vara väldigt gott att använda. Och det här, ja, vad kan man använda det här till? Precis allting. Det kanske inte är en frukost, men det går till en omelett. Det går till grillat kött. Det går till en glutenfri pastarätt till exempel. Kyckling, fisk och så vidare. Ja, det var den krämiga peston. Vad tänker du om det, Carina?
Jag älskar dina recept. De är så vardagsglada.
Ja, vardagsglada. Härliga. Ja, det är precis gottigt till vardagen, men ändå bra. Du, det här var ju väldigt matnyttigt. Vad tar du med dig?
Från det här avsnittet så tar jag med mig detta härliga känslorike, känsloland, alla känslostormar som vi alla brottas med och hur vi till exempel då genom KBT-teknik som vi har lärt oss mycket om idag faktiskt kan angripa detta med enkla medel. Och inte fastna med någon slags offerkofta och tänka att så här kommer det alltid att vara. Så. Det är väl väldigt härligt att veta det. Sen så tror jag på att du kan vara rädd för ormar och jag för råttor. Och vi måste kanske inte alltid, ska vi säga, bekämpa varje fobi, varje rädsla, om det då inte är ett stort vardagsproblem. För att annars så ska man liksom bli någon slags felfri människa. Eller, alltså rädslor är ju, och starka känslor är ju, det är ju bra också.
Ja.
Så att vi inte blir bara helt neutrala. Liksom. Mm. Jag vet inte, jag tänker allt möjligt. Vad tänker du?
Det kommer ju väldigt många tankar och det gör ju det när det här ämnet det berör oss på djupet. Först och personligen kring min ormfobi. Så är det ju så att den hindrar mig från att vara den jag vill vara. Så vem skulle jag vilja vara som jag inte kan bli? Jag skulle vilja vara en människa som går i en djungel i Afrika och inte är rädd. Och jag har en dröm och det är att åka ner till gorillorna i Rwanda. Och vi håller på att fundera på det, hur vi skulle kunna få till det och planera för det. Och vad är det första jag gör, tror du då? Jag går in och googlar på den här skogen där de är och googlar, finns det några ormar där? Och får upp, det här finns det 2000 olika arter ormar eller något sånt där.
Det är inte roligt alls.
Nej, men det är inte roligt. Nej. Och jag vill inte vara en sån, varvid jag direkt, vi har en poddgäst här, Frida Flow. Och då visar det sig att hon var med i någon sån här Robinson Crusoe eller något sånt tv-program i något ormområde i Afrika där de fick otroliga ormstrumpor som man liksom drog på sig.
Ja, just det.
Och då började jag fundera på hur ska jag få tag i orm.
Har du inte köpt dem än?
Nej, men jag vill inte vara i det landskapet med ormstrumporna.
Så du är kanske beredd att börja gå i KBT-terapi mot din ormfobi? Det är en möjlighet, menar jag.
Det är faktiskt en möjlighet.
Det är väldigt handfast.
Det är en chockerande tanke, men det slog mig.
Det är nästan som att gå språkkurs.
Nej, men det är ju ingenting jag vill, för jag vet att till slut ska jag gå fram och klappa någon jävla pytonorm. Och det är fruktansvärt.
Men då kommer en annan, mer ormtränad Maria att göra det.
Ja, och hon, men jag vill kunna vara en, för jag är en i mitt bästa jag så är jag en cool upptäcktsresare.
Jaha.
Och mitt sämsta jag är jag någon som springer ur ett hus för att det ligger en orm på tredje våningen och skriker. Mina barn som då var 10 och 12 står och skrattar åt mig.
Nej, men jag känner igen mig.
Hon är ju inte cool.
Jag hatar fortfarande råttor och möss också. Men det har blivit lite bättre sen
den här grejen.
Stötte på den här råttkillen på Söder i Stockholm. Ja. Det var obehagligt på alla sätt och vis. Men det hände någonting när jag bara utmanade detta hemska. Ja.
Men sen kom en annan sak till mig också. Så det där är någon slags sak som bara föddes lite väldigt försiktigt.
Mm.
Väldigt försiktigt. Och det var det här att det ska vi lita på våra känslor. Vi strömmar ju känslor genom oss. Mm. Och att fundera över vilka känslor av alla de jag känner nu ligger i linje med mina värderingar om vem jag vill vara.
Jag tycker det var jättespännande.
Det var jättespännande.
Att stanna upp. Vill jag vara den här människan som skriker rakt ut när jag tycker att det händer något som känns...
Ja. Men jag kanske vill vara den här människan som säger ifrån på ett konstruktivt sätt när någon trampar på mig.
Ja.
Den känslan vill jag gå på för den ligger i linje med min värdering om integritet till exempel.
Mm. Mm.
Så liksom att av alla de här känslointrycken vi har och hur det stormar hjärnan, liksom börja nysta i det här utifrån ett värderingsperspektiv. Förstår du hur jag tänker?
Mm. Mycket bra. Alltså det känns som man använder sin den klokare delen av sig själv.
Man använder människan till att nysta i schimpansen.
Ja.
Liksom lite grann.
Mm.
Så det tyckte jag var en spännande tanke. Och då kommer vi tillbaka till det här med värderingar. Hur viktigt det är.
Mm.
Och jag tänker mycket på alla de här verktygen som finns ute nu. Där man kan mäta om man är blå eller grön eller gul. Eller jag har jobbat med liknande verktyg. Att väldigt få av dem tar hänsyn till värderingar.
Mm.
Men man kan ju vara en fantastisk människa. Rikt utrustad. Men har man värderingar... Jag menar, psykopater är ofta väldigt rikt utrustade människor. De har hög empati, alltså inte sympati. De bryr sig inte, men de läser andra människor.
Mm. Mm.
Men de har skitvärderingar.
Ja.
Så andra människor är instrument.
Ja.
Så att det här med värderingar, vi kanske skulle göra ett avsnitt om det.
Ja.
För de är ju ens kompassnål.
Ja, och det är ett sånt subtilt ord som vi inte riktigt tränar oss i och... Alltså värderingar, då kan man lätt koppla till kanske politiska värderingar.
Nej, och det är ju inte mänskligt.
Mänskligt.
Vem, vad är...
Jag tror man behöver träna sig i sitt värderingstänk.
Ja.
Liksom.
Vem vill jag vara? Liksom, vad är en bra människa för mig?
Och testa sig själv. Liksom.
Testa och fundera, vad är andra tycker jag om när jag möter? Och vad tycker jag är sämre? Sådär, och hur kopplar det till mig? Och hur kan jag utveckla det här? Så det är väldigt spännande hur man kan koppla det så att man inte drunknar i... känslofällan, känslohavet.
Mm.
Vi har liksom 87 impulser.
Mm.
Och Siri hade väldigt mycket tankar. Och så tycker man det är väldigt kul att möta en ung kvinna, 30 år gammal, som skrivit bok. Så coolt!
Mm.
Grattis Siri, säger vi till dig.
Grattis.
Ja. Men har du tankar om det här med känslor och schimpanser och gärna kopplat till hälsomål eller andra livsmål och livsutmaningar? Det här är ju en evig fråga för oss människor.
Mm.
Tack för att du ville lyssna till oss och att du har förtroende för oss på din hälsoresa och din livsutvecklingsresa.
Så roligt att ha er med.
Ja.
Och ni får hemskt gärna följa oss på Instagram
där
vi heter halsorevolutionen_podcast. Tack alla som redan hänger med oss där och alla som lyssnar. Och vi blir ju bara fler och fler, så det är otroligt.
Ja, hur många är vi nu? Hur många nedladdningar är vi nere på, Carina? Du följer det här.
Per månad så ligger vi någonstans mellan 120 och vi har varit uppe på 150 000 lyssningar i månaden. Så att det är...
Oj, och totalt, hur många nedladdningar ligger vi på?
Totalt är vi uppe i över 1,4 miljoner lyssningar.
Otroligt. Ja, vi tackar för förtroendet och vi är så glada att få hänga med dig. Och alla andra som är nyfikna på utforskarherrlandskapet. Var rädd om dig. Hej.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.